From the conference center at
konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu kvinnornas allmänna möte av den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna är tagna ur första presidentskapet och kvinnornas organisationer i kyrkan. Musik under det här mötet får vi från en kör av primärflickor, unga kvinnor och hjälpringens systrar som representerar språk och kulturer från över 50 länder. Kvinnor, unga kvinnor och flickor 8 år och uppåt har samlats över hela världen för att ta emot råd och undervisning från kyrkans ledare. Syster Rosemary M. Wixom, primärföreningens generalpresident, leder det här mötet.
Sisters, välkomna till kvinnornas allmänna möte under den 186:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi är samlade i konferenscentret i Salt Lake City och gläds åt att veta att det hålls liknande sammankomster av systrar på mötesplatser över hela världen. Vi älskar er och är tacksamma för er närvaro. Vi välkomnar också vänner från andra samfund som är med oss ikväll. President Thomas S. Monson som presiderar har bett att jag ska leda det här mötet. Jag heter Rosemary M. Wixom och är primärs generalpresident. Vi är tacksamma att president Monson och hans rådgivare president Henry B. Eyring och president Dieter F. Uchtdorf är med oss ikväll. Vi välkomnar också äldste Jeffrey R. Holland, D. Todd Christofferson och Ronald A. Rasband i de 12 apostlarnas kvorum samt biskop Gerald Cossé, kyrkans presiderande biskop. På förhöjningen sitter också de som verkar i primärs, unga kvinnors och hjälpföreningens generalpresidentskap med respektive generalkommittéer. Vi ser det som en stor välsignelse att tjäna tillsammans i detta stora arbete. Musik under det här mötet får vi från en unik kör av primärflickor och unga kvinnor och hjälpföreningssystrar som representerar språk och kulturer från över 50 länder. Den här kören symboliserar den världsomspännande enighet vi känner som Guds döttrar i Jesu Kristi evangelium. De sjunger under ledning av Lillian Severinsen med Linda Margetz vid orgeln. Vi inleder mötet med att kör och församling sjunger "Har jag gjort något gott?" Inledningsbön får vi sedan av Morgan Munford, en ung kvinna från Bonneville andra församling, Salt Lake Bonneville stav.
Thank you.
dear Father in heaven.
Vår kära fader i himlen. Vi är så tacksamma att vara här idag. Samlade som kvinnor i din kyrka. Vi känner oss välsignade av möjligheten att få höra de budskap som kommer att ges oss idag. Vi är så tacksamma för vår kärleksfulla profet, president Thomas S. Monson, och för alla de män och kvinnor som leder oss närmare dig. Vi är så tacksamma för alla de många välsignelser som var och en av oss får ifrån dig. Vi ber nu att alla de som ska tala ikväll ska välsignas med att ha din ande med sig. Vi ber att våra hjärtan ska vara fyllda av anden och att när vi lever vårt vardagsliv ska minnas de budskap som kommer att ges oss ikväll. Fader, vi älskar dig, vi älskar din son. Vi är så tacksamma för denna kyrka och vi säger detta i din sons Jesu Kristi namn. Amen.
As part of this evening's meeting,
we under det här mötet ska vi se videor som återspeglar vårt stöd till kyrkans arbete att hjälpa miljontals människor över hela världen som flytt från sina hem. De här videorna visar hur vi som Jesu Kristi lärjungar personligen kan betjäna människor omkring oss. Se nu med oss den första av de här videorna varefter kören sjunger ett medley av Älska varandra och Jag är Guds lilla barn med Kerstin Tenney på fiol. Syster Cheryl L. Esplin, första rådgivare i primärs generalpresidentskap, talar sedan till oss.
During the long cold
under den långa kalla vintern 1838-1839, efter fördrivningen från Missouri, verkade de heliga känna att var vi än stannade så skulle det inte bli vårt permanenta hem. Och vad Sion sörjer. Hennes söner har fallit på gatorna för fiendens grymma hand och hennes döttrar gråter tyst. Mellan 5 000 och 7 000 män, kvinnor och barn har fördrivits från samlingsplatserna ut ur Missouri, från hus och mark till fattigdom för att söka efter en boplats var helst de kan finna någon. Omkring 12 familjer tar sig över floden till Quincy varje dag och omkring 30 väntar hela tiden på andra sidan för att få komma över floden. Välvilliga Quincybor är generösa och förstående inför vår situation. Hade det inte varit för hjälpen från folket i Illinois så hade hundratals heliga dött. Jag har uppskattat denna vänlighet lika mycket som de hade varit budbärare som plötsligt hade uppenbarat sig vid den stora flodens sluttningar för att fördela mat och kläder bland de nödlidande. När en broder öppnade sitt hem för att erbjuda skydd från stormarna var golven många nätter från över till undervåning så täckta med likplatser att det var omöjligt att sätta sin fot någonstans utan att trampa på en bädd. Några av våra kära bröder som tillsammans med oss har lovsjungit och bett är nu döda och begravna. Några som några månader sedan gärna tycktes väl följa den smala och trånga stigen har till vår förvåning och sorg övergett oss och flytt. Vår profet sitter fortfarande i fängelse, liksom många andra som vi älskar. Om man ser på vår nuvarande situation tycks det som om Sion är fullständigt ödelagt. Men så är det inte. Herrens verk är på frammarsch. Herrens ande har vilat över mig de senaste månaderna som den aldrig tidigare gjort. Och även om jag har arbetat hårt med de sjuka natt och dag så har umgänget med min himmelske fader gjort många timmars slit och gärningar söta. Med djärvt mod låt oss stå förtröstande på Herren som ensam kan fördärva mörkets makt så att det flyr från oss. Var vi gott mod när det omges av motstånd. Tappa inte modet på vägen. Jag vet att stigen är mycket smal och rak för trötta pilgrimer som oss. Och endast här och där finner vi en resande som vill slå följe med oss på färden. Men Herren ska leda oss tryggt till vårt mål.
Love one another as I have.
Älska varandra så som jag har älskat er. De här orden som sjöngs av vår enastående kör uttalade Jesus bara några timmar före sitt stora försoningsoffer. Ett offer som Elsa Jeffrey R. Holland beskriver som den mest majestätiska manifestationen av ren kärlek som någonsin skett i världshistorien. Jesus lärde oss hur man visar kärlek, men han levde också som han lärde. Under hela sin verksamhet gick Jesus omkring och gjorde gott och vädjade till alla att följa hans exempel. Han lärde, ty den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. President Thomas S. Monson, som har förstått och efterlevt uppmaningen att hysa kärlek, sa: jag tror att det frälsaren säger är att om vi inte mister vårt liv i våra medmänniskors tjänst så har vårt liv inte mycket mening. De som bara bryr sig om sig själva förtorkar till slut och mister sitt liv, medan de som mister sig själva genom att tjäna andra växer och blomstrar och vinner sitt liv därigenom. Äkta Kristuslik tjänande är osjälviskt och fokuserar på andra. En kvinna som tog hand om sin man som var invalid förklarade: tänk inte på din uppgift som en börda. Tänk på den som en möjlighet att lära dig vad kärlek verkligen är. I ett tal under ett andligt möte vid BYU frågade syster Sandra D. Heaston: tänk om vi kunde verkligen se in i varandras hjärtan, skulle vi förstå varandra bättre? Om vi kände det som andra känner, såg det som andra ser och hörde det som andra hör, skulle vi då skapa och ta oss tid att känna andra, och skulle vi behandla dem annorlunda? Skulle vi visa större tålamod, mer vänlighet och mer tolerans? Syster Heaston berättade om en upplevelse om när hon var på ett läger för unga kvinnor. Hon sa: en av våra talare under en andakt undervisade om vilka vi borde bli. Hon sa bland annat: var någon som räcker ut handen för att lära känna och tjäna andra, kasta bort speglarna och titta ut genom fönstret. För att illustrera detta kallade hon fram en av de unga kvinnorna och bad henne att ställa sig mitt emot henne. Hon tog sedan fram en spegel och höll den mellan sig själv och den unga kvinnan så att hon, talaren, såg in i spegeln när hon försökte prata med den unga kvinnan. Det kom inte som en överraskning att det inte ens var i närheten av ett riktigt eller innerligt samtal. Det här var en effektfull åskådningsundervisning som visar hur svårt det är att kommunicera med och tjäna andra om vi är alltför bekymrade om oss själva och bara ser oss själva och våra behov. Sedan lade hon undan spegeln, tog fram en fönsterkam och höll den mellan sitt eget och den unga kvinnans ansikte. Vi kunde se att hon nu fokuserade på den unga kvinnan och att äkta tjänande kräver att vi fokuserar på andras behov och känslor. Ofta är vi så bekymrade om oss själva och våra hektiska liv när vi tittar oss in i spegeln samtidigt som vi försöker leta efter möjligheten att tjäna, att vi inte kan se klart genom tjänandets fönster. President Monson har ofta påmint oss om att det finns människor omkring oss som behöver vår uppmärksamhet, vår uppmuntran, vårt stöd, vår tröst och vår vänlighet. De kan vara familjemedlemmar, vänner, bekanta eller främlingar. Han sa: vi är Herrens händer här på jorden med uppdraget att tjäna och lyfta hans barn. Han är beroende av var och en av oss. I förra året uppmuntrade tidningen Friend och Lehona barn runt om i världen att följa president Monsons råd att vara Herrens händer. Barnen uppmanades att tjäna i stort och smått. De uppmanades sedan att rita av sin egen hand på ett papper, klippa ut den, skriva på hur de hade tjänat och skicka det till tidningen. Många av er som lyssnar ikväll är kanske några av de tusentals barn som tjänade på ett kärleksfullt sätt och skickade in det. När barn lär sig hur man visar kärlek och tjänar andra i unga år skapar de ett mönster av tjänande för resten av livet. Barn lär ofta resten av oss att kännande och kärlek inte behöver vara något stort och grandiost för att det ska vara meningsfullt och göra skillnad. En primärlärare berättade om följande exempel. Idag gjorde vår klass med fem barn i 5- och 6-årsåldern kärlekshalsband. Varje barn ritade bilder på pappersremsor, en av dem själva, en av Jesus och några av deras familjemedlemmar och nära och kära. Vi limmade ihop remsorna till cirklar som vi trädde genom varandra så att det blev en kedja som vi gjorde till ett kärlekshalsband. Medan barnen ritade pratade de om sina familjer. Heather sa: jag tror inte att min syster älskar mig. Vi bråkar jämt. Jag avskyr mig själv till och med. Jag har ett hemskt liv. Och hon lade huvudet i händerna. Jag tänkte på hennes familjesituation och kände att hon kanske faktiskt hade ett svårt liv. Men när Heather hade sagt det svarade Anna från andra änden av bordet: Heather, jag sätter in dig i mitt halsband mellan mig och Jesus, för han älskar dig och jag älskar dig. När Anna hade sagt det kröp Heather ner under bordet för att komma till Anna och slog armarna om henne. Efter klassen, när hennes mormor kom för att hämta henne, sa Heather: vet du vad, mormor? Jesus älskar mig. När vi räcker ut en hand i kärlek och tjänande, hur liten gesten än är, förändras och mjuknar hjärtan när andra känner Herrens kärlek. Men ibland kan det vara svårt att möta de många trängande behoven på grund av de oräkneliga människor överallt omkring oss som behöver hjälp och lindring från sina bördor. Systrar, några av er som lyssnar kanske känner att ni gör allt ni kan för att ta hand om era familjemedlemmar. Kom ihåg att i de rutiner och sysslar som ofta är banala är ni i er Guds tjänst. Andra kanske känner en tomhet som skulle kunna fyllas om ni letade efter möjligheter att lindra andras bördor i ett grannskap och närområde. Vi kan alla ta oss tid att tjäna i vårt dagliga liv. Vi lever i en värld full av konflikter. Vi tjänar andra när vi inte kritiserar, när vi vägrar att skvallra, när vi inte dömer, när vi ler, när vi säger tack och när vi är tålmodiga och vänliga. Andra sätt att tjäna kräver tid, medveten planering och extra energi. Men de är värda varje ansträngning. Kanske kan vi börja med att ställa oss själva följande frågor. Vem känner jag som kan behöva hjälp idag? Hur mycket tid och resurser har jag? På vilket sätt kan jag använda mina talanger och färdigheter för att välsigna andra? Vad kan vi göra som familj? President Dieter F. Urkdorf har sagt: ni måste göra det som Kristi lärjunge har gjort i alla tidsutdelningar. Rådgör tillsammans, använd alla tillgängliga resurser, sök efter den heliga andens inspiration, be om Herrens bekräftelse och kavla sedan upp skjortärmarna och sätt igång att arbeta. Jag lovar er, sa han, om ni följer det här mönstret får ni bestämd vägledning om vem, vad, när och var ni ska sörja för era medmänniskor på Herrens sätt. När jag undrar hur det kommer vara när frälsaren kommer tillbaka, så tänker jag på hans besök till nefiterna då han frågade: har ni några som är sjuka bland er? För dem hit. Har ni några som är lama eller blinda eller halta eller krymplingar eller spetälska eller som är förtvinade eller som är döva eller som lider på något sätt? För dem hit, så ska jag bota dem. Ty jag hyser medlidande med er. Mitt inre är fyllt av barmhärtighet. Frälsaren helade dem var och en. Just nu ber han oss att vara hans händer. Jag har insett att det är kärlek till Gud och vår nästa som ger livet mening. Må vi följa vår frälsares exempel och hans uppmaning att räcka ut en hand till andra i kärlek. Jag vittnar om att president Henry B. Eyrings löfte stämmer. Att om vi använder våra gåvor till att tjäna någon annan så får vi känna den kärlek som Herren har till den personen. Vi får också känna hans kärlek till oss. I Jesu Kristi namn. Amen.
On a signal from the conductor.
På körledarens tecken inbjuder vi er att sjunga med kören Ljuvligt det är min herregud. Efter sången hör vi från syster Neil F. Marriott, andra rådgivare i Unga kvinnors generalprästerskap. Efter hennes tal ser vi den andra videon. Syster Linda K. Burton, hjälpföreningens generalpresident, talar sedan till oss. Sannerligen systrar, verket är underbart. Jag älskar evangeliet och jag vill delge er några tankar om det ikväll. Strax efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd sa aposteln Petrus: alla ska veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Det högg till hjärtat på åhörarna och de frågade Petrus och de andra: bröder, vad ska vi göra? Och sedan följde de Petrus uppmaning med glädje. Imorgon är det påskdagen och jag hoppas att det också ska hugga till i våra hjärtan så att vi erkänner frälsaren, omvänder oss och lyder med glädje. Under den här generalkonferensen får vi inspirerad vägledning av kyrkans ledare, både manliga och kvinnliga. Eftersom jag vet att våra hjärtan kommer att beröras av deras ord, frågar jag er ikväll. Systrar, vad ska vi göra? Som generalpresident för hjälpföreningen förkunnade Eliza R. Snow för systrarna för nästan 150 år sedan. Herren har lagt höga ansvarsuppgifter på oss. Jag vittnar om att hennes uttalande fortfarande gäller idag. Herrens kyrka behöver kvinnor ledda av anden som använder sina unika gåvor till att vårda, att stå för och att försvara evangeliets sanningar. Vår inspiration och vår intuition är nödvändiga delar för att bygga upp Guds rike, vilket innebär att vi gör vår del för att Guds barn ska få frälsning. Att bygga riket. Vi bygger upp riket när vi ger näring till andra. Men det första av Guds barn som vi måste bygga upp i det återställda evangeliet är oss själva. Emma Smith sa: jag åstundar Guds ande för att kunna känna och förstå mig själv. Att jag må övervinna varje tradition eller egenskap som inte leder till min upphöjelse. Vi måste utveckla en bergfast tro på frälsarens evangelium och sträva framåt stärkta av tempelförbunden mot upphöjelse. Tänk om några av våra traditioner inte har någon plats i Jesu Kristi återställda evangelium. För att kunna släppa dem kan vi behöva känslomässigt stöd och näring från en annan, som fallet var för mig. När jag föddes planterade mina föräldrar ett magnoliaträd så att det skulle finnas magnoliablommor vid min vigselceremoni som skulle hållas i mina förfäders protestantiska kyrka. Men på min bröllopsdag fanns det inga föräldrar vid min sida och inga magnoliablommor, för jag reste som nyomvänd medlem sedan ett år till Salt Lake City för att få min tempelbegåvning och beseglas till David, min fästman. När jag hade lämnat Louisiana och närmade mig Utah kom en känsla av hemlöshet över mig. Före bröllopet skulle jag bo hos Davids styrmormor, som kärleksfullt kallades Moster Carol. Där var jag, en främling i Utah, som skulle bo hos en främmande människa innan jag skulle vigas för evigheten till en familj jag knappt kände. Tur att jag älskade och litade på min framtida make och Herren. När jag stod vid Moster Carols ytterdörr ville jag gömma mig. Dörren öppnades. Jag stod där som en rädd kanin. Och Moster Carol tog mig utan ett ord i sin famn. Hon som inte hade några egna barn visste, hennes vårdande hjärta visste, att jag behövde en plats att höra hemma på. Åh, vilket trösterikt och ljuvligt ögonblick. Min rädsla smälte bort och jag fick en känsla av att vara ankrad vid ett andligt säker plats. Kärleken gör plats i ett liv för andra, så som Moster Carol gjorde för mig. Mödrar gör bokstavligt talat plats i sina kroppar för att ge näring åt det ofödda barnet och förhoppningsvis en plats i hjärtat när de fostrar dem. Man behöver inte själv få barn för att kunna vårda barn. Eva kallades moder innan hon fick barn. Jag tror att orden vara en mor betyder att ge liv. Tänk på alla de sätt du ger liv. Det kan innebära att du ger känslomässigt liv till den förtvivlade eller andligt liv till tvivlaren. Med hjälp av den heliga anden kan vi skapa en känslomässigt helande plats för den diskriminerade, den bortstötte och för främlingen. På dessa ömsinta men ändå kraftfulla sätt bygger vi upp Guds rike. Systrar, Vi kommer alla till jorden med de här livgivande, närande, moderliga gåvorna, för det är Guds plan. För att följa hans plan och bygga upp riket krävs det att vi gör osjälviska uppoffringar. Orson F. Whitney skrev: allt vi genomlider och allt vi utstår, särskilt när vi utstår det med tålamod, renar vårt hjärta och gör oss mer ömsinta och kärleksfulla. Och det är genom arbete och prövningar som vi får den fostran som gör oss mer lika vår fader och moder i himlen. De här renande prövningarna för oss till Kristus som kan hela oss och göra oss nyttiga i frälsningsarbetet. Vi bygger också upp riket när vi försvarar och vittnar om sanningen. Vi följer Herrens mönster. Han undervisar med Guds makt och myndighet. Systrar, det kan vi också göra. Kvinnor tycker i allmänhet om att prata och umgås. När vi arbetar genom den delegerade prästadomsmyndighet som vi fått, växer vårt prat och umgänge till evangelieundervisning och ledning. Syster Julie B. Beck, tidigare generalpresident för Hjälpföreningen, har sagt: förmågan att kvalificera sig för att ta emot och handla efter personlig uppenbarelse är den absolut viktigaste färdighet man kan skaffa sig i livet. Det kräver en medveten ansträngning. Personlig uppenbarelse från den heliga anden manar oss att lära, tala och handla i enlighet med evig sanning, frälsarens sanning. Ju mer vi följer Kristus, desto mer känner vi hans kärlek och vägledning. Ju mer vi känner hans kärlek och vägledning, desto mer vill vi undervisa om sanningen så som han gjorde, även när det finns motstånd. För några år sedan bad jag om orden för att kunna försvara moderskapet när jag hade fått ett anonymt samtal. Den som ringde frågade: är du Neil Marriott, mamma till många barn? Jag svarade glatt ja och förväntade mig att hon skulle säga något i stil med "vad bra", men inte. Jag glömmer aldrig svaret när hennes röst knastrade på telefonen. Jag tycker det är fruktansvärt att du sätter fler barn till den här överfyllda planeten. Åh, stammade jag. Jag förstår hur du känner. Nej, det gör du inte, snäste hon. Då pep jag. Okej, det kanske jag inte gör. Hon började predika om mitt dåraktiga val att bli mamma. Medan hon höll på började jag be om hjälp och fick en stilla tanke. Vad skulle Herren säga till henne? Jag kände sedan att jag stod på fast mark och fick mod vid tanken på Jesus Kristus. Jag svarade: jag är glad att jag är mamma och jag lovar dig att jag kommer att göra allt jag kan för att vårda mina barn på ett sådant sätt att det gör världen till en bättre plats. Hon svarade: ja, det hoppas jag verkligen. Hålla på luren. Det var ingen stor sak. Trots allt stod jag tryggt i mitt eget kök. Men på mitt eget lilla sätt kunde jag försvara familjen, mödrar och vårdare. För jag förstod och trodde på Guds lära om familjen. Och jag bad om ord för att kunna vittna om denna sanning. Att skilja sig från och vara olik världen drar till sig viss kritik. Men vi måste förankra oss vid eviga principer och vittna om dem oavsett världens reaktion. När vi frågar oss själva, vad ska vi göra? Låt oss då begrunda den här frågan. Vad gör frälsaren alltid? Han vårdar, han skapar, han uppmuntrar tillväxt och godhet. Systrar, vi kan också göra det här. Primärflickor, finns det någon i er familj som behöver er kärlek och vänlighet? Ni bygger också upp riket genom att ge näring till andra. Frälsarens skapelse av jorden under faderns ledning var en stor vårdande handling. Han försåg oss med en plats där vi kan växa och utveckla tro på hans försoningskraft. Tro på Jesus Kristus och hans försoning är den främsta platsen för helande och hopp, tillväxt och ändamål. Alla behöver en andlig och fysisk plats av tillhörighet. Vi systrar i alla åldrar kan skapa en sådan plats. Det är till och med en helig plats. Vårt viktigaste ansvar är att bli kvinnor som följer frälsaren, vårdar med inspiration och oförskräckt lever efter sanningen. När vi ber vår himmelske fader att göra oss till byggare i hans rike, flödar hans kraft in i oss och vi kommer att veta hur vi ska vårda och slutligen bli lika våra himmelska föräldrar. I Jesu Kristi namn. Amen.
A new commandment I give unto you. That ye love one another.
Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar.
Det finns tillfällen överallt i världen där människor behöver oss. Vi behöver dem och de behöver oss. Min vän sa, vet du, jag har några flyktingfamiljer här och jag skulle vilja hjälpa dem. Och det var då jag visste att det var det jag skulle göra.
Det jag kommer ihåg är att gå utan mat i flera dagar och försöka sova på tom mage. Vi bodde i ett flyktingläger i Guinea i omkring 5 år.
När jag först träffade Fatou var hon väldigt tyst och blyg. Jag var osäker på om vi skulle få kontakt och verkligen kunna ha en meningsfull relation. Den bilden är från en av dina löpartävlingar, ja. Tror jag.
Ja.
Jag tränade terränglöpning när jag gick på high school. Det var min stora passion. Fatou blev intresserad av löpning och det visade sig att hon var ovanligt bra på det. Jag förstod hur viktigt det var för henne eftersom jag visste hur viktigt det var för mig vid den åldern.
Om det inte hade varit för Tony så vet jag inte vad jag skulle vara. Hon stöttade mig inte bara i löpningen, hon stöttade mig i allt jag gjorde. Varje gång jag behövde henne var hon där, inte bara för mig utan också för min familj.
Jag är mormon och Fatou är muslim. Jag tror att vi helt enkelt stöttar varandra i våra olika sätt att vi närmar oss Gud.
Du vet kanske inte, men du har verkligen haft ett stort inflytande på mitt liv. Jag ser dig inte bara som en vän. Jag ser dig som någon jag alltid kan lita på, var jag än är eller vad jag än går igenom. Ja.
Självklart för att du, jag älskar dig.
Och jag älskar dig med.
Hon berättade för mig hur mycket det betydde att jag var där för henne. Jag blev rörd eftersom man inte alltid inser att man påverkar någon så mycket.
Jag vill kunna förändra någons liv så som hon förändrade mitt. Jag vill kunna göra det för någon annan.
Vi har den ande som Gud ger oss av kärlek som för människor samman.
Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem. Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.
On the day Relief Society was organized.
Dagen hjälpföreningen organiserades, sa Emma Smith. Vi ska göra något extraordinärt. Vi förväntar oss enastående möjligheter och angelägna kall. Dessa angelägna kall och enastående möjligheter förekom ofta då, precis som de gör idag. En sådan kom under generalkonferensen i oktober 1856, när president Brigham Young berättade för församlingen att handkärkpionjärerna fortfarande var på väg och det var sent på hösten. Han sa, er tro, religion och religiösa bekännelser kommer aldrig att frälsa en enda av er in i Guds celestiala rike. Såvida ni inte tillämpar just dessa principer som jag nu undervisar er om. Ge er av och hämta de som är där ute på slätten och utför noga det vi kallar det himliga. Annars är er tro inte till någon nytta. Vi minns med tacksam beundran de män som gav sig iväg för att rädda de nödställda medlemmarna. Men vad gjorde systrarna? Syster Lucy Missouri Smith skrev att efter President Youngs uppmaning skrev de närvarande till handling. Kvinnorna tog av sig sina underkjolar som enligt den tidens mode var stora och mycket varma. Strumpor och allt de kunde avvara där i det gamla tabernaklet. Och la in hög på vagnarna som skulle till de heliga uppe i bergen. Flera veckor senare samlade president Brigham Young de heliga igen i det gamla tabernaklet när räddarna och handkärrekompanierna närmade sig Salt Lake City. Med stor iver bar han de heliga, särskilt med systrarna, att ta hand om de lidande, ge dem mat och ta emot dem. Han sa, ni kommer att finna några som har förfrusit fötterna upp till anklarna. Några har frostskador upp till knäna och några har förfrusit händerna. Vi vill att ni tar emot dem som om de vore era egna barn och att ni känner precis så för dem. Lucy Missouri Smith skrev vidare. Vi gjorde allt vi kunde med hjälp av de goda bröderna och systrarna för att trösta de nödställda. De hade förfrusit händer och fötter svårt. Vi fortsatte med våra ansträngningar tills alla hade det bra. Jag har aldrig tidigare känt större tillfredsställelse eller snarare glädje över något arbete jag har utfört i mitt liv. Det råder en sådan känsla av enighet. Vad finns härnäst för villiga händer att göra? Mina kära systrar, den här berättelsen kan liknas med vår tid och de som lider runt om i världen. En ny enastående möjlighet rör vid våra hjärtan. Det finns över 60 miljoner flyktingar, däribland tvångsförflyttade människor världen över. Hälften av dem är barn. De här människorna har upplevt enorma svårigheter och börjar om i nya länder och kulturer. Det finns ibland organisationer som hjälper dem att hitta någonstans att bo och ge dem grundläggande förnödenheter. Men det de behöver är en vän, någon på sin sida som kan hjälpa dem att anpassa sig till sitt nya hem. Någon som kan hjälpa dem att lära sig språket, förstå systemet och känna sig delaktiga. I somras träffade jag syster Yvette Bugingo som vid 11 års ålder flydde från plats till plats efter att hennes far dödats och tre av hennes bröder försvunnit i en krigshärjad del av världen. Yvette och återstående familjemedlemmar levde sammanlagt 6,5 år som flyktingar i ett angränsande land tills de kunde flytta till en permanent bostad. Där välsignades de av ett omtänksamt par som hjälpte dem med skjuts, skolor och annat. Hon sa att det var vårt bönesvar. Hennes vackra mor och bedårande lilla syster är med oss ikväll. De sjunger i kören. Jag har tänkt många gånger sedan jag träffade dessa kvinnor. Tänk om deras berättelse hade varit min berättelse. Som systrar utgör vi mer än hälften av Herrens förrådshus för att hjälpa vår himmelske faders barn. Hans förrådshus består inte bara av saker utan också av tid, talanger, förmåga och vår gudomliga natur. Syster Rosemary M. Wixom har sagt, den gudomliga naturen inom oss skapar en önskan att nå ut till andra och manar oss till handling. Med tanke på vår gudomliga natur har president Russell M. Nelson gett följande uppmaning. Vi behöver kvinnor som vet hur man får viktiga saker att hända genom tro och som är modiga försvarare av goda seder och familjer i en värld genomsyrad av synd. Kvinnor som vet hur man nedkallar himlens krafter för att skydda och stärka barn och familj. Barn eller gifta eller ogifta, ni systrar har fått utpräglade förmågor och en särskild intuition av Gud. Vi bröder kan inte kopiera ert unika inflytande. Ett brev från första presidentskapet till kyrkan den 27 oktober 2015 uttryckte stor oro och medkänsla för de miljoner människor som flytt från sina hem, som söker undkomma inbördeskrig och andra svårigheter. Första presidentskapet har uppmanat enskilda, familjer och kyrkans enheter att delta i kristuslikt tjänande i lokala flyktinghjälpprojekt och bidra till kyrkans humanitära fond där så är möjligt.
Generalpresidentskapen för hjälpföreningen, unga kvinnor och primärföreningen har övervägt hur de ska följa första presidentskapets uppmaning. Vi vet att ni, våra älskade systrar i alla åldrar, kommer från olika situationer i livet och lever under olika omständigheter. Varje medlem i detta världsomspännande systraskap har genom dopet förbundit sig att trösta de som står i behov av tröst. Men vi måste tänka på att ingen av oss bör löpa fortare än vi har krafter till. Med dessa sanningar i åtanke har vi organiserat hjälpinsatsen Jag var främling. Vi hoppas att ni under bön ska bestämma vad ni kan göra utifrån er egen tid och era omständigheter för att hjälpa de flyktingar som bor i era grannskap och närområden. Det här är en möjlighet att tjäna personligt i familjer och via organisationer för att erbjuda vänskap, mentorskap och annat kristligt tjänande och är ett av många sätt för systrar att tjäna. I alla våra trosfyllda ansträngningar behöver vi tillämpa de visa råd som kung Benjamin gav sitt folk efter att han befallde dem att bistå de behövande. Se till att allt detta sker med visdom och ordning. Systrar, vi vet att det är viktigt för Herren att vi sträcker oss ut mot andra i kärlek. Begrunda de här uppmaningarna ur skrifterna. Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom så som dig själv. Glöm inte att visa gästfrihet. Genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Och frälsaren sa: ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Frälsaren uppmärksammade kärleksfullt änkan vars gåva bara var två små koppar mynt för att hon gjorde det hon kunde. Han berättar också liknelsen om den barmhärtige samariten som han avslutar med att säga: gå du och gör som han. Ibland är det obekvämt att hjälpa andra, men när vi arbetar tillsammans i kärlek och enighet kan vi förvänta oss himlens hjälp. Under en begravningsgudstjänst för en anmärkningsvärd gudsdotter berättade någon att denna syster i egenskap av hjälpföreningspresident i sin stav samarbetade med andra staven för att bidra med ett filter som värmde nödlidande i Kosovo under 1990-talet. Och liksom den barmhärtige samariten ansträngde sig för att göra mer när hon och hennes dotter körde en lastbil full med dessa filtar från London till Kosovo. På hemresan fick hon en omerkännlig andlig maning som gjorde stort intryck på henne. Maningen var denna: det som du gjort är en mycket god gärning. Nu, åk nu hem, gå över gatan och hjälp din nästa. Begravningen fylldes med fler inspirerande berättelser om hur denna trofasta kvinna uppfattade och svarade på enastående och angelägna kall och även de alldagliga tillfällena inom den sfär som hon kunde påverka. Hon öppnade till exempel sitt hem och sitt hjärta för att hjälpa unga som hade det svårt, oavsett tid på dygnet. Mina kära systrar, vi kan vara säkra på att få vår himmelska faders hjälp när vi knäböjer och ber om gudomlig vägledning för att välsigna hans barn. Vår himmelske fader, vår frälsare Jesus Kristus och den helige anden är redo att hjälpa. President Henry B. Eyring vittnade kraftfullt för kvinnorna i kyrkan. Vår himmelske fader hör och besvarar dina trosfyllda böner om ledning och om hjälp att hålla ut i det tjänande du utför åt honom. Den helige anden har sänds till dig och till dem du vårdar. Du kommer att stärkas men också inspireras så att du känner begränsningen och omfattningen av din förmåga att tjäna. Anden kommer att trösta dig när du undrar: gjorde jag tillräckligt? När vi överväger de angelägna kallen från de som behöver vår hjälp, låt oss begrunda. Tänk om deras berättelse hade varit min berättelse. Må vi sedan söka inspiration, agera på det intryck vi får och sträcka oss ut i enighet och hjälpa de bedövande när vi kan och manas därtill. Kanske kan det sedan sägas om oss, som frälsaren sa om en kärleksfull syster som bekännade honom: hon har gjort en god gärning mot mig. Hon har fullgjort sin uppgift. Det kallar jag extraordinärt. I Jesu Kristi namn. Amen.
Sisters, we express our
systrar, vi uppskattar verkligen var och en av er. för att ni delar den här kvällen med oss. Vi tackar kören och alla andra som har deltagit och vi uppskattar dem som hjälpt till att förbereda det här speciella mötet på något sätt. Kören ska nu sjunga Kom följen mig med Elizabeth Marsh på cello. Vår avslutande talare blir president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter president Eyrings budskap sjunger kören de två första verserna av Mer helighet giv mig. Församlingen sjunger med i tredje versen enligt anvisning. Tacksägelse får vi sedan av Sokani Parko, en hjälpföreningssyster från Jordan Rivers kambodjanska gren i Salt Lake Grangers norra stav.
I am grateful to be with you this evening.
Jag är tacksam att få vara med er den här kvällen av gudsdyrkan, reflektion och hängivenhet. Vi har bett tillsammans. Vår himmelske Fader har hört oss. Vi har kommit ihåg vår frälsare Jesus Kristus när vi har rörts av lovsångerna till honom. Vi har inspirerats till att göra mer för att hjälpa vår mästare i hans arbete att hjälpa och trösta vår himmelske faders barn. Vår önskan att tjäna andra har blivit större genom vår tacksamhet för det som frälsaren har gjort för oss. Det är därför våra hjärtan sväller i oss när vi hör orden sjungas. Då jag har fått så mycket och jag vill också ge. I kung Benjamins storslagna predikan som finns i Måns bok utlovade han denna känsla av tacksamhet. När vår tro på Jesus Kristus leder till att vi kvalificerar oss för glädjen av hans förlåtelse känner vi en önskan att tjäna andra åt honom. Kung Benjamin lärde att förlåtelse inte är något som sker vid ett enstaka tillfälle. Han sa så här: och se, för dessa tings skull som jag har talat till er, det vill säga för att ni ska behålla era synders förlåtelse från dag till dag så att ni kan vandra utan skuld inför Gud, vill jag att ni ska ge av era ägodelar till de fattiga, var och en allt efter vad han har, till att föda de hungriga, kläda de nakna, besöka de sjuka och lindra deras nöd, både andligt och timligt, allt efter deras behov. Almas kamrat Amalek undervisade också om sanningen att vi måste fortsätta tjäna Herren för att behålla vår förlåtelse. Och se, mina älskade bröder, nu säger jag er, tro inte att detta är allt. Ty om ni, när ni har gjort allt detta, avvisar de behövande och de nakna och inte besöker de sjuka och lidande och inte ger av era ägodelar, om ni har några, till de som står i behov. Jag säger er att om ni inte gör något av detta, se, då är er bön förgäves och till ingen nytta för er. Och ni är hycklare som förnekar tron. I kväll har jag tänkt på kvinnorna i mitt liv. Det finns 31 kvinnor och flickor i vår släkt som börjar med min fru och vidare till våra 3 nyaste barnbarns barn. En del av dem är med oss ikväll. 5 av dem är under 12 år. Det här är kanske deras första möte i konferenscentret med systrarna i Frälsarens kyrka. Var och en av dem tar med sig egna minnen och åtaganden från den här upplevelsen. Det finns 3 minnen och 3 åtaganden som jag ber ska kunna följa dem genom livet och till och med bortom. Minnena består av känslor och åtagandena består av sådant som ska göras. Den viktigaste känslan är kärlek. Ni har känt kärleken från de framstående kvinnliga ledare som talat. Och ni har genom anden känt att de älskar er utan att ens känna er. Eftersom de har känt vår himmelske faders och frälsarens kärlek till er. Det är därför de så gärna vill tjäna er. Och vill att ni ska ta emot de välsignelser som Gud önskar ge er. Ni har känt kärlek till andra ikväll. Till vänner, skolkamrater, grannar och kanske till någon som nyss kommit in i ett liv, en främling. Den kärleken är en gåva från Gud. Skrifterna kallar den Kristi rena kärlek. Ni har känt den kärleken ikväll och ni kan få den ofta om ni söker den. Den andra känslan ni har haft ikväll är den heliga andens inflytande. Ikväll har systrarna lovat er att den heliga anden ska leda er till att utföra det tjänande som Herren vill att ni ska utföra åt honom. Ni har genom anden känt att deras löften är från Gud och att det är sant. Herren sa, och se sannerligen, sannerligen säger jag dig, förlita dig på den ande som leder till att göra gott. Ja, till att handla rättfärdigt, att vandra i ödmjukhet och att döma rättfärdigt. Och detta är min ande. Ni kanske har fått den välsignelsen ikväll. Ni kan till exempel ha kommit att tänka på någon som behöver hjälp. Det kanske bara var en flyktig tanke, men tack vare det ni hört ikväll så ber ni om det och litar på att Gud leder er till att göra det goda som han önskar för deras del. När sådana böner blir ett mönster i ert liv förändras ni och andra till det bättre. Den tredje känslan ni haft ikväll är att ni vill vara närmare frälsaren. Till och med den yngsta av flickorna här måste ha känt hur verklig sångens inbjudan är. Kom, följ mig, så orden löd, att vi i renhet vandrar må ut i hans spår. Så det första ni måste bestämma er för med de här känslorna är att gå ut och tjäna och veta att ni inte går ensamma. När ni ska trösta och tjäna någon i frälsarens ställe bereder han vägen framför er. Liksom alla återvända missionärer här ikväll kan berätta, så betyder det inte att varje person bakom varje dörr är beredd att välkomna er, eller att varje person ni försöker tjäna tackar er. Men Herren ska gå framför ert ansikte och bereda vägen. Gång på gång har president Monson sagt att han vet att Herrens löfte är verkligt. Och den som tar emot er, hos honom ska även jag vara. Ty jag ska gå framför ert ansikte. Jag ska vara på er högra sida och på er vänstra. Och min ande ska vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring er för att uppehålla er. Han går till exempel framför er genom att förbereda hjärtat hos en person som han bett er tjäna. Han förbereder era hjärtan också. Ni upptäcker också att Herren placerar hjälpare vid er sidra, på er högra och vänstra sida, runt omkring er. Ni går inte ensamma för att tjäna andra åt honom. Han gjorde det för mig ikväll. Herren ordnade med en hel skara vittnen, både genom ord och musik, för att kombinera och mångdubbla kraften i det som han ville att jag skulle säga. Jag behövde bara se till att passa in min del i hans komposition. Jag hoppas och ber att ni ska känna tacksamhet och glädje när Herren sammanför er med andra för att tjäna honom. När ni får uppleva det här ofta, och det får ni, kommer ni att le igenkännande, precis som jag, varje gång vi sjunger att verket är ljuvligt. Ni kommer också att le när ni minns versen: då skall konungen svara dem, amen säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Det andra ni behöver göra är att komma ihåg Herren när ni tjänar åt honom. Herren går inte bara framför våra ansikten och skickar änglar som tjänar med oss. Han känner även trösten vi ger andra, som om vi hade gett den till honom. Varje Guds dotter som hör och tror på budskapen i det här mötet frågar: vad vill Herren att jag ska göra för att hjälpa honom bistå de nödställda? Varje systers situation är unik. Det gäller för min lilla skara, döttrar, svärdöttrar, barnbarn och barnbarns barn. För dem och för alla vår himmelske faders döttrar upprepar jag syster Linda K. Burtons kloka råd. Hon har uppmanat er att ni ska be i tro för att få veta vad Herren vill att ni ska göra i era omständigheter. Och så gav hon er det ljuvliga löftet som Herren själv gav kvinnan, som kritiserades för att hon smorde hans huvud med dyr olja när den kunde ha sålts för att hjälpa de fattiga. Men Jesus sade, låt henne vara. Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och när ni vill kan ni göra gott mot dem. Men mig har ni inte alltid. Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. Amen säger jag er. Överallt i världen där evangeliet predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Det här korta skriftstället är ett ljuvligt och vist råd till Herrens rikes trofasta systrar i svåra tider. Ni ber för att veta vem fadern vill att ni ska tjäna av kärlek till honom och till vår frälsare. Och ni förväntar er inte offentligt erkännande utan följer kvinnans exempel i Markus evangeliet, vars gärning för att hedra världens frälsare blev ihågkommen, men inte hennes namn. Mitt hopp är att systrarna i vår familj ska göra sitt bästa för att tjäna de behövande av kärlek till Gud. Och det tredje jag hoppas på att de gör är att de inte ska skryta om sina goda gärningar. Jag ber att de ska ta emot Herrens råd, vilket jag är säker på att de behöver höra. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. Och sen sa han, nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig öppet. Min bön för rikets systrar, var de än är och oavsett deras omständigheter, är att deras tro på frälsaren och tacksamhet för hans försoning ska leda dem till att göra allt de kan för dem som Gud har bett dem att betjäna. När de gör det lovar jag att de går framåt på vägen mot att bli heliga kvinnor som frälsaren och vår himmelske fader ska välkomna varmt och belöna öppet. Jag vittnar om att detta är den uppståndne Jesu Kristi kyrka. Han har uppstått. Han betalade priset för alla våra synder. Jag vet att tack vare honom kommer vi att uppstå och kan få evigt liv. President Thomas S. Monson är Herrens levande profet. Vår himmelske fader hör och besvarar våra böner. Jag betygar, vittnar om att vi kommer närmare frälsaren när vi av ren kärlek tjänar andra åt honom. Och jag ger detta fasta vittnesbörd i Jesu Kristi namn. Amen.
Dear Heavenly Father,
kära himmelska fader, vi ber detta ikväll. Vi är så tacksamma för denna systrarnas konferens. Vi är så tacksamma för de underbara tal som vi har hört. Vi är så tacksamma för din sanna kyrka och för evangeliet som vi har i vårt liv. Fader, vi ber dig att välsigna president Thomas S. Monson, den sanna profeten, hans rådgivare och generalauktoriteterna och lokala ledare. Att deras hälsa ska vara god så att de kan fortsätta tjäna dig. Fader, vi är så tacksamma för de välsignelser vi får i vårt liv. Och vi ser fram emot att få se och höra generalkonferensen nästa vecka. Fader, när vi nu lämnar denna byggnad ikväll, ber vi dig att vaka över oss, beskydda oss och hjälpa oss på vägen hem så att vi är trygga. Och allt detta säger vi i din sons Jesu Kristi namn. Amen.